Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Välkomna till en ny intervju i min poddserie. För en massa år sedan, kanske 30-35 år sedan, så var jag på ett föredrag. Och den föreläsaren där, han sa att för att få reda på sin troliga levnadsålder så skulle man ta sin far och sin farfars levnadsålder plus minus 5 år. Och det gjorde mig ju lite bestört då, eftersom min far och farfar dog i den ålder jag är nu. Så det där har ju legat och grott lite grann, men då finns det en person som ger mig väldigt mycket hopp. Han har gett mig och ger mig fortfarande väldigt mycket hopp. Och det är min farbror Ivan, som idag är en respektabla 90,5 år. Så att idag är det en väldigt speciell intervju för mig. Och jag ber att få välkomna min farbror Ivan Ottosson. Välkommen! Mm.
Tack så mycket!
Tack. Hur har du det i dessa tider? Dessa speciella tider?
Ja, du tänker på Conora.
Ja, precis. Ja, precis.
Det är naturligtvis en mycket speciell tillvaro även för oss äldre. Det här förhållandet att vi identifierade som en särskild riskgrupp på grund av vår ålder har ju i vårt fall inneburit att vi har valt att gå i karantän. Vi har tagit fasta på myndigheternas bedömning därvidlag. Och det är inte utan att man hoppas kunna få en större frihet när det gäller att agera.
Ja, men så är det ju för oss alla, mer eller mindre. Men jag förstår ju att ni är såklart extra försiktiga. Först vill jag tacka dig för att du ställer upp på intervjun. Det är fantastiskt kul, och som jag sa så är du lite idol för mig, eftersom du har gett mig hopp om den, att den här föreläsaren hade fel. Att det inte är så strikt, utan att det klart är mycket som spelar in. Och vi återkommer till det här med att ha ett hälsosamt liv länge. Men först tänkte jag att du skulle få bara kort presentera. Nu har ju du levt så länge så att det skulle kunna ta en stund. Men alltså, det hade varit kul ändå för lyssnarna att höra lite kort kanske, ja, dels familj, men också inom vilket område du har jobbat och inom, eller kanske vad du har haft för fritidsintresse. Lite kort.
Ja, Ja, jag är redan identifierad som farbror Ivan.
Ja,
och 90,5. Jag har varit gift och är fortfarande i 60 år, och vi har begåvats med 3 barn och 7 barnbarn och 4 barnbarnsbarn. Det är en gyllene gåva vid våra år, inte minst att ha en sån familjekrets omkring sig. Jag är utbildad socionom och var i mitt yrkesliv verksam inom socialtjänstens olika områden under 40 år. Och då tyckte jag att det kunde vara bra så att jag har då gått i pension från 91 och har nu 30 år faktiskt som pensionär. Det är väl ungefär så vi kan uttrycka det, om du vill vara kort.
Jajamän. Det som slog mig som är lite kul nu, det är ju faktiskt att min dotter Therese då också är socionom, så hon har gått i dina fotspår.
Jaha, vad trevligt.
Ja, precis.
Där behövs det fler.
Ja, det förstår jag ju.
Kan vi väl konstatera.
Ja, absolut. Ja, så det är inom socialområdet du har jobbat. Vad har du haft för, när du inte har jobbat, vad har du gjort då?
Ja, du tänker på min fritid.
Ja, precis.
Ja, vi har ju haft ett ganska tempofyllt yrke, både jag och min hustru. Så det är faktiskt först som pensionär som vi har kunnat få större frihet när det gäller att vara aktiva. Vi började att spela golf när vi gick i pension. Och då har man förstått försäkra sig om en 6-7 kilometers promenad varje gång. Och för att inte tala om leta bollar i skogen. Så det var en tillgång. Nu på de sista 10 åren har vi ägnat oss åt bol som är lite stillsammare kanske. Vi har rest en hel del fortfarande som pensionärer och besökt miljöer och kulturer som har varit för oss ganska främmande. Det har gett väldigt mycket detta. Ungefär så. Jag tillhör ju de som tycker att fysisk rörelse och aktiviteter är väldigt viktigt. Vi är begåvade med en kropp som är konstruerad så att det ska vara igång.
Ja, det vi kommer tillbaka till det här med hur man håller sig frisk länge. Och jag känner ju att det här är redan ett tecken på det. Jag ska berätta för lyssnarna också vad jag tänker att vi går igenom för tema. Dels så tänker jag fråga med dig som jag är lite nyfiken på såklart, med kost och sånt här när du var ung. Det tänker jag ha som ett tema. Och sen hjärthälsa då, eftersom jag nämnde min far och farfar, alltså din far och din bror blir det då. Och även du själv har en resa inom hjärthälsa, och även jag faktiskt, så vi tänkte att vi skulle prata lite generellt om det, och sen på slutet ska du få ge oss dina allra bästa tips för att vi alla ska bli över 90 år och vara jättepigga. Så att ungefär så tänkte jag lägga upp det.
Det sista, det var ju en utmaning.
Ja, precis. Ja, det är bara att du berättar hur du har gjort, för du har ju bevisligen lyckats, du och din fru. Så ja, absolut. Jag tänkte att vi gör då så att vi börjar dra tillbaka klockan typ 80 år och ser lite grann om vad du minns av så att du var i kanske 10, ja vi ska väl först säga att du är uppvuxen på en, kan vi kalla det en liten gård, så.
Ja.
Men ändå ingen bondgård, för farfar var väl stenhuggare, va?
Ja, just precis. Jag kan väl kort nämna just bakgrunden här. Jag är ju uppväxt på landet och mina föräldrar hade ett så kallat småbruk, eller ja, ett litet lantställe. Det var egentligen mina morföräldrar. Så jag har sett min morfar gå här och odla fram åker till det som blev ett lantbruk. Vi hade 5-6 hektar åker som då möjliggjorde 4-5 mjölkkor, en häst, och vi hade hushållsgrisar och ibland också kalvar. Och en hönsgård som gav oss ägg och även kött tidvis. Det var ju en tillgång på produkter som min mor hade tillgång till. Det skulle väl idag kanske kallas för husmanskost där, som man kunde nyttiggöra. Jag är ju benägen, sen jag har tittat i backspegeln här, och säga att 80-90% utav det som jag såg växa här går under beteckningen närodlat faktiskt.
Ja,
jag tycker att födans ursprung och sättet att förvärva och nyttjandet här blir väldigt intressant och även idag ju. Vi hade mjölkprodukter och mejeri som tog hand om det, och vi hade hushållskris och det gröna var för mor faktiskt, utan att hon krånglade till det, så var det väldigt centralt i kosthållet. Det var morötter och rödbetor och sallader, och för att inte tala om potatis som togs in på hösten och som fick övervintra. Och när det gäller maten så var väl inte ris på den tiden någon större produkt.
Nej.
Därför att,
och inte pommes frites heller.
Det var ju under kriget huvudsakligen. Vi hade ju ett världskrig ju. Och då var ju import och så ganska begränsad. Det är ju som sagt sammanfattningsvis då så var det ett litet lantbruk.
Mm.
Och det är väl en ganska vanlig bild av Bohuslän på den här tiden. Far var stenhuggare som sagt i ett stenbrott här uppe i samhället. Och då, det här lantbruket, det blev en komplement för familjens existens.
Just det. Det här med grönsaker är lite, men om jag förstår det rätt, så det var alltså kosten bestod till stor del av kan man säga kött och grönsaker.
Ja,
och såklart potatis inräknat då.
Ja, det gör det. Jag blev lite förvånad själv när jag nu har tittat i backspegeln och ansänkt mig lite grann och tänka efter vad var det som producerades, att det var så pass mycket som kan betecknas som närodlat. Det var det, och sen hade vi skogen, vet du, därför hade vi bär och svamp, och mor var duktig på att även konservera. Vi hade ju inte frysteknik på den tiden, men det var salt och det var konserver som tog som hand av i första hand mor.
Just. Det där är lite spännande just med konserv. Det har jag funderat på ibland, hur man fick grönsaker och annat då att vara över vintern, så att säga. Men man gjorde helt enkelt egna konserver då, kan man säga.
Ja, och det fanns burkar och speciell utrustning som det var viktigt att det var vakuum och det tätade. Så jag har hört mor flera gånger. Hon hade ett få med det där.
Ja.
Det var inte lika lättvindigt som det är idag att bara stoppa in produkterna i frysen.
Nej, precis.
Men som sagt, ja.
Kylskåp fanns inte alltså?
Nej, inte de här första 15-20 åren.
Nej.
Det var inte, för oss var det inte så.
Nej.
I varje fall.
Fanns en jag för mig att det fanns en jordkällare på där du var uppväxt, stämmer det?
Du har rätt i det, och där har väl du varit själv.
Ja, precis, jag minns av det.
Ja, men den är nu inte renoverad, men den går ju att återställa.
Ja.
Där förvarades rotfrukter
i
första hand. Det var potatis och även annat då på grönsakssidan. Ungefär så. Ja, sen hade vi en fruktträdgård där det fanns äpple och päron. Även det tog sig hem. Syltade päron, det var en raritet. Faktiskt.
Ja, alltså när du berättar om den här maten så är ju det är egentligen perfekt mat. Det är ju så man skulle vilja att människor åt idag också. Närproducerat och så är det svamp och bär och grönsaker och kött.
Ja, och sen... För mor var det här helt naturligt och dessutom en väldigt viktig ingrediens i den dagliga kosten. Jag blir ju väldigt imponerad nu när jag tänker efter vad hon bar på sina axlar. Va? Både det här med att så och skörda, anrätta och se till att... de hungriga medlemmarna fick sitt gröna, för det fick de ju verkligen.
Ja, fyra hungriga pojkar också.
Ja, just det, precis. Ja. Bland annat din pappa.
Ja, precis. Vad var din favorit? Kan du komma ihåg det? Vad var din matfavorit?
Jag hade... Jag ska försöka och jag får säga att kåldolmar, alltså vitkål som innehöll köttfärs som du vet då, och som kokades, det tyckte jag var gott. Och det tyckte väl kanske inte alla liksom. Och till dessert är det väldigt lätt, för där väljer jag rabarberpaj. Och med vaniljsås, ska du veta.
Ja, det älskar jag också. Och rabarber hade ni förstått själva?
Jajamensan, det växer här bara några meter bakom mig.
Ja, gud så gott. Kan du minnas, liksom, om man säger en en normal frukost, hur den kunde se ut, en normal lunch, en normal middag. Vad kunde vara? Och man ser frukost till exempel. Det att det inte var frukostflingor på den tiden.
Nej.
Det var bättre grejer.
Ja, det har du rätt i. Ja, det är grovt bröd och knäckebröd var väl och förstås en stor artikel även då. Jag hade, du kanske skulle kunna fråga vad som var huvudmålet.
Ja.
Det var väldigt sällan som det förekom två huvudmål, så att säga, både lunch och middag, utan det blev sen middag vanligtvis, och det berodde ju på att vi arbetade då på utomhus och vid 16-17 tiden då så var det dags att gå till den dusch som vi möjligen hade och äta ett huvudmål. Mm. Det är klart att fil kunde vi ju få ifrån mejeriet faktiskt. Det var en sån där biprodukt. Vi levererade ju mjölk varje dag. Den kördes fram till gamla E6:an här och togs ner till Hjälpesten där vårt lokala mejeri låg. Ja, något speciellt. Det är klart att gröt förekom ju faktiskt. Mm. Ja. Slår det mig. Det var havregrynsgröt huvudsakligen, men mor kunde göra gröt även på andra sederslag, ja, vet jag. Och juice tror jag inte fanns i butikerna på samma sätt, men ja. vi hade ju apelsiner och mamma kunde skala förstås och ta ut saften och så.
Ja. Så det importerades. Ja, för det första fanns det en affär då i samhället.
Ja, om detta lilla tätort hade tre lanthandlare.
Jaha.
Det var en lokal konsumbutik.
Ja.
Och det var Jönssons en nere vid stationshuset, och så var det ytterligare en i på snickarvägen där. Det var två damer som höll lanthandel.
Ja.
Och det sades när det gäller underlag för att ha en affär på den här tiden att det skulle vara tillfyllest för att det skulle gå runt med 10 hushåll. De hade då, det bygger ju på att man hade det mesta. Där fanns hästskor och spik och hantverksbetonat material samtidigt som man då kunde köpa matprodukter. Och jag vet att jag gick med ägg. Vi levererade lite ägg till en av affärerna.
Ja.
Och då tillgodo sågs vi ju förstås värdet av det här och kunde handla ytterligare produkter. Men det var ju, ja, det var en annan tid, men som sagt tre lanthandlare och ett par kaféer för att det var ju, ja, det var den tiden det.
Ja, jag är lite nyfiken på, alltså du sa apelsiner, och det måste ha inneburit att även på den tiden flögs det in till exempel då frukter från andra kontinenter, så att säga.
Ja.
Eller för svenska apelsiner fanns det inte.
Nej, jag har inget minne av att vi såg apelsin och citronträd här.
Nej.
Nere, utan det var nog importvaror. Det var likadant med bananerna, vet du.
Ja.
Och det hade ju att göra med att vi hade krig då, som sagt, med minerade farvatten.
Ja.
Jag har ju en minnesbild som barn fick från centrum på det här lilla samhället. Det var en cykeltävling som startade i Uddevalla. Och där vändpunkten var utanför Konsum. Och då var den stora begivenheten för mig när jag fick följa med far för att se de här cyklisterna som kom trampande. Att där skulle serveras bananer. Och det lyckades man alltså få hem mitt under kriget. Och så blev det bananer över som far kunde gå och köpa till mig, nämligen.
Jaha, ja, det är bra. Men
det är klart att det var åren för 39 till 45 var ju i hög grad begränsad inflöde från andra kontinenter.
Ja, men om man sammanfattar det så var det egentligen inte mycket ni behövde handla i affär. Det lät som ni var ganska självförsörjande på maten då.
Ja, det är ju det som jag har kommit fram till tack vare att jag har försökt att tänka till. Jag påstår att 80-90% av det vi åt skulle idag rubriceras som närodlade produkter.
Ja, det är ju fantastiskt.
Och som sagt, det är mjölken i laggorn och där är grisen och äggen och som sagt var inte att förglömma skogen med sina svamp och bärtillgångar.
Precis. Jag blev lite nyfiken. Du sa att lunch nästan inte existerade. Alltså åt man normalt bara två mål om dagen? Eller fanns det något lunchaktigt också?
Ja, det är möjligt att minnet sviker mig. Men det är
några år sedan.
Men man gick ju naturligtvis inte en hel dag på sin havregrynsgröt på morgonen. Och sen huvudmålet 17. Jag tror väl att det var... Mor kunde ju laga pajer och det var både grönsakspaj och köttpajer. Och det var väl någonting som hon kunde erbjuda någon gång mellan 12 och 1. Det var ju många lantbrukare som var noga med att ta en vilopaus mitt på dagen. Det kom inte att gälla far så mycket därför att han var uppe i stenbrottet som... Och där var det lite hårt att ligga.
Ja, det minns jag faktiskt. Jag är ju också uppvuxen då i Rabalcede från 12-årsåldern i alla fall. Men jag var ju där på somrarna även innan hos min morfar och mormor. Låtsas mormor och morfar brukar jag säga. Och han minns jag, när jag var liten då så sov han ju middag säkert, som jag minns det, 4 timmar. Så länge var det säkert inte, men jag upplevde det så länge bara för jag var liten. För då skulle man hålla tyst. Så att det var säkert vanligt att folk man jobbade väl så hårt så att man behövde sova middag.
Ja, det är min upplevelse också att den som hade tagit som vana att vila, att lägga sig, den ville ha ro. Och det blev en och en halv timma för kroppen att återhämta sig. Det var ju tungt kroppsarbete så snart man tog ett steg ut i naturen här.
Precis. Du har vidrört dessert, det är jag lite nyfiken på också. Var det vanligt att man åt dessert?
Ja, det får jag nog säga att det inte var. Men det är klart att det var... Ja, jag skulle kanske nämna när det gäller kosthållet att grytor med olika innehåll var nog rätt så vanligt. Och det hade ju den fördelen att man kunde faktiskt få en gårdagens middagsrester.
Ja,
man kokade ganska stora portioner och det underlättade kanske kosthållet under veckan.
Ja.
Och det var då som sagt inte bara begränsat till kött utan det var lika ofta grönsaks, och även grönsakspudding och så ska vi inte glömma bort att det finns, och där har vi väl den lilla kvoten som inte är närodlat, nämligen fisken. Där kom en fiskhandlare med regelbundet en gång i veckan och där kunde man ju förse sig med makrill och torsk och det var väl de vanligaste fiskarna. Det var, och sen den här inställningen, inget skulle förfaras. Jag tror att matrester kan låta lite simpelt, men så var det ju inte, utan man hade lite rutin på att ta vara på det som inte hade gått åt till första målet. Och kanske klippte ner ytterligare grönsaker som mor hade i skafferiet. För svala skafferier fanns ju.
Ja,
förstås.
Ja, men det intressanta är att man var duktig på att ta vara på allt. Så att idag så så är ju svinnet ganska stort. Man slänger mycket saker, så att det är klart att man var tvungen att ta vara på det man hade, så att säga. Så det är såklart intressant. En annan sak som jag funderat på och som ligger mig varmt om hjärtat då, såklart, det är ju det här med socker och sötsaker. Hur vanligt var det att man hade 7 sorters kakor och att man åt sötsaker?
Hallå?
Hallå?
Nu blev det dåligt. Har du möjlighet att ta om det?
Ja, precis. Jag pratade om sötsaker och kakor. Jag sa att det ligger mig lite varmt om hjärtat med socker och sötsaker. Var det vanligt att man hade 7 sorters kakor och att man åt sötsaker? Är det något som du minns?
Ja, jag tror inte att det var någon större artikel hos oss. Lakrits tror jag fanns, och mentol är lite för halsen och sådär. Men de här stora ytorna av varierande godis, det fanns ju inte på den tiden.
Nej.
Jag vet inte om dietgrupperna hade någon hållning till det, men ja. Jag tillhör nog inte dem som... Nej. Jag har ingen min av att...
Nej, jag gissar ju också att det jag kan tänka mig när jag kom ihåg min mormor, det var att det fanns en del småkakor och sånt där, men annars var det ju inte godis på det sättet som det är idag. Idag finns det ju godis i varenda butik och bensinmack man går in i. Jag var nere på trävaruaffären om dagen, det var godis i kassan där också. Det går ju liksom inte att komma undan idag, men jag har ju en känsla som du, att det var ju säkert inte så...
Nej, men nu väckte du en reflektion. Det var ju så här att det bakades regelbundet. Det bakades matbröd och det bakades rulltårta och småkakor. Och det var ju, där fanns det ju mycket sött i och för sig. Man hade ju inte den där pedagogiska knepet med att visa hur många sockerbitar som det fanns i respektive. Men mor var en hejare på att baka sånt som var på gränsen till tårtor. Inte så mycket tårtor, men när man fyllde år kunde det ju bli. Och sen som sagt var det, hon hade specialitet på finska pinnar och lite återkommande småkakor.
Ja, jag kan tänka mig, det som jag sa, att så minns jag också lite med min mormor, att det var kakor. Jag har ju känslan att man kanske inte åt kakor varje dag. Sen var det väl en annan sak också, att man var mer rörlig, så att säga. Man var mer aktiv än vad vi är idag. Och då vad jag förstår, så tål ju kroppen också en del socker och sånt här på ett annat sätt än om man är väldigt stillasittande. Så att det var säkert okej. Okay.
Kanske inte uppmanad på samma intensiva sätt att dricka vatten, att tillföra vatten till kroppen. Det undrar jag. Visst, det fanns ju tillgång till vatten och till svagdricka, som vi sa. När det var skördetid, man skulle ut på åkern och skörda säden. Då hade man en sån här flaska liggande i en dikesren. Och nu var det, då ropade kusken på maskinen, nu var det dags att dricka. Och då satte man sig där och filosoferade lite och drack. Men jag tror inte att affärerna var ju inte ner. Man hade bröstkarameller hos en som jag kunde få ibland. Och lite den typen av godis. Kanske.
Ja. Men bra, då tycker jag att jag har fått, för sånt här har jag gått och funderat lite grann på, eftersom jag inte har så många frågor själv just nu, så hur det kosthållning och sånt fungerade för. Nu har jag fått, tycker jag, en bra bild av hur det kunde se ut. Så nu tycker jag att vi rullar fram 40 år i ungefär. Och som jag nämnde inledningsvis då, så har ju både far och farfar, din bror och din pappa fått hjärtproblem i 60-årsåldern. Och om inte jag minns fel så fick också du känningar av hjärtat i 60-årsåldern. Kan du berätta hur du kände det och hur du upptäckte det?
Ja, det ska jag försöka göra på ett kort sätt då.
Mm.
När jag blev varse att även jag kunde ha det här besvären, då är vi inne på 89, 1989. Jag jobbade i Göteborg och ville vara aktiv i arbetsmiljöfrågor, så jag ville sitta med som förvaltningschef i de här mötena. Och då kommer en dag en läkare som ingick, en socialmedicinare, och säger till mig: Ivan, går du på kontroll när det gäller din hälsa? Och vi hade ju haft flera kollegor som hade gått bort då, runt 60, även på jobbet. Nej, det gör jag inte. Jag känner ju inga besvär, säger jag då. Ja, men jag skulle vilja rekommendera dig att du tar ett test på trampcykel och EKG och så här. Och det gjorde jag några gånger. Och inte så långt efter det här så säger den som höll i den här EKG-provet att det här vill jag nog att en läkare tittar på. Och då, det ledde till att jag fick en remiss till Sahlgrenska, där man tog ett arbets-EKG, kanske vi kan kalla det, men hade fler mätningar. Och då konstaterade de att det var en förträngning runt hjärtat på en sida. Och då säger de aktivt att de vill att vi behandlar det här. Och då var första steget i det var att man hade man förde in ballonger i blodkärlen. Och det skedde en och möjligen två gånger, för de säger väldigt tydligt i upptakten att det här kan ha effekt, men det kan också gå tillbaka, alltså sjunka undan. Och för mig så blev det inte lösningen, utan när man hade prövat ballongvidgningen, som man ju placerade på det ställe där det var förträngning då, det övergick i att planera för ett ingrepp, ett kirurgiskt ingrepp. Och det gjorde jag 92 på Sahlgrenska. Och bedömningen var att det skulle vara lämpligt med en så kallad bypass, där man har gått runt hjärtat, så att säga, eller anknöt blodförsörjningen till aorta då.
Ja, man går runt själva förträngningen då.
Ja,
förbi,
man, ja, just det. Man lät den, väl den vara, vad jag förstår. Man behövde inte den då.
Nej.
Men det här är jag ju osäker på. Jag har ju inte detaljerna, men...
Nej, säkert.
Ja, och det skedde då som sagt 90, 92, 93.
Och om inte jag minns fel så nämnde du att du troligen var en av de första i Sverige som fick just den här bypass-operationen.
Ja, ja, jag har det intrycket att det var nytt. De uttryckte sig så att man ville pröva och utvärdera det här. Det hade väl skett möjligen i liten skala på några patienter, men det var ett brytningsskede där.
Just.
Och sen så var det väl så, jag skulle gå på kontroller och då var det naturligt, tyckte läkarna, att man skulle ha, ja, profylaktiskt då kan vi väl säga, koll på blodtrycket. Och arbeta med blodförtunning. Men med blodförtunningen fick jag inte förrän 3-4 år senare faktiskt.
Okay.
Och det har jag då haft sedan dess. Och har varit besvärsfri. Jag fick ju ett litet budskap av de här kardiologerna som var på gott humör. Och jag tyckte jag... Jag blev väldigt väl omhändertagen. Du ska tänka på en sak, Ivan, fick jag veta. Ge akt på kroppens signaler. Du är expert på din egen kropp.
Precis.
Ungefär så.
Ja.
blev budskapet.
Det är ett viktigt budskap. Jag tror ofta att man kan, alltså man får smärtor här och där, och man tänker att ja, men det är nog en del av åldrandet, och så ignorerar man såna här signaler och tänker att det är nog en, som sagt, en del i den naturliga processen, och så vänjer man sig vid det. Så att det var ett viktigt budskap, tror jag, att man är lyhörd för kroppen.
Ja, det är nog så faktiskt. Det för min kategori så är det väl så att tryck över bröstet ska man väl vara lite vaksam på. Och det har väl hänt, om du vill ha någon punkt i min historia kring hjärtat, så har jag vid åtminstone ett tillfälle önskat ha en kvalificerad kontroll. Det var här, det var kring midsommar. Jag hade varit ute och klippt gräs och hade väl ansträngt med en del, och då kände jag ett tryck, och då blev omgivningen eller min familj väldigt aktiva. Så ja, jag hamnade på Nel faktiskt, och där låg jag på kontroll över natt. Ja. Men jag fick på nytt besked på att det var faktiskt så att jag fick en remiss för att trampa cykel, du vet.
Ja.
Och då blev resultatet det att det kommer, det är ju en sköterska som sköter apparaten, men då tillkallades läkaren som skulle läsa av mig när jag hade gått igenom programmet. Och då säger han lite uppmuntrande förstås: Ivan, nu tycker jag att du ska lägga av, för det här värdet har vi när brandmännen ska undersökas. Och det tog jag väl som en komplimang, eller ett klapp på axeln då.
Ja, det förstår jag. Ja, men det är bra. Så den här operationen har ju varit egentligen då oerhört lyckad. Så du har inte gjort några andra ingrepp, förstår jag, på de här 30 åren då?
Nej, just det.
Nej,
och då hade jag, när jag låg inne för att leka efter bypassen, då var det en rumskompis, så att säga, på Sahlgrenska som hade fått den här operationen. Den hade de, fick de göra om. Men jag är osäker nu när jag pratar om det, om det var det eller om det möjligen var att den hade ett annat ingrepp som skulle behandlas efter någon skrapning kanske. Jag känner inte till någon mer som var samtida med mig i alla fall, och jag har nog förstått att det var en kirurg som var duktig på det här, men det ska ju vara lite gynnsamma förutsättningar också. Jag har alltid haft bra fysik och bra lungkapacitet. Det har jag ju fått bekräftat vid några tillfällen.
Ja, det är jätteviktigt såklart. Minns du om du fick några rekommendationer från läkarna precis efter operationen för att så att jag inte får tillbaka fler förträngningar? Fick du någon sån här livsstilsråd med kost och motion och sådär?
Jag ska se om man kan flytta. Nu, det är nog störningar på nätet här nu. Kan du ta om det så?
Jajamän. När du hade gjort den här bypassoperationen, fick du några rekommendationer från läkarna på kost och motion och så?
Nej, inte på kosten.
Motion,
då tänker du på fysisk rörlighet och så?
Ja.
Nej, det får man nog säga att det var magert. Jag har ingen minne av det. Men det var väl allmänt när jag var rädd om det. Så där. Men
ja.
Det är så pass långt tillbaka så att jag tror det där är nog ett område som har utvecklats ganska ordentligt.
Ja,
den här rådgivningen.
Ja, precis.
Till,
men du, vad jag förstår så har du egentligen alltid varit ganska mån om vad du stoppar i dig för mat. Och som du nämnde förut att du har ju ändå hållit igång, så att säga. Inte varit en stillasittande person, och det är väl viktigt för att behålla hälsan efter en sån här operation, kan jag tänka mig, oavsett.
Ja, och jag hade väl i bakgrunden, jag var ju aktiv på friidrott och i någon mån fotboll. Och där tror jag nog att jag hade en grundkondition som var till nytta för mig.
Ja. Jag är lite inne på, pratar ofta om kostrekommendationer och så från samhällets sida. Kan du minnas vad fanns det för kostrekommendationer då generellt i början på 90-talet från samhällets sida så att säga? Minns du något sånt?
Nej, nu var jag kanske inte i den positionen att jag skulle möta den här leveransen och så, men det kan jag inte påstå.
Om jag frågar dig så här då, minns du att det var liksom en vanlig rekommendation att man skulle hålla sig borta från fett mat?
Nej, det har jag inget minne av.
Nej.
Det var väl kött och fläsk, det var liksom, det var proteiner och ja, man nämnde det väl kanske inte ens.
Nej.
Jag tror det.
För det har ju, alltså generellt så har ju det varit och är fortfarande en rekommendation. Jag tror Livsmedelsverket fortfarande har det att man ska hålla nere på mättat fett och så, fast det forskningsstödet är svagt brukar man säga. Så ja. det har funnits en fettskräck och det har ju i sin tur gjort att om vi väljer bort allt fett så är det egentligen två saker kvar. Det är proteiner och kolhydrater och har under åren då, säger forskarna, lett till att vi äter för mycket kolhydrater och att det är kolhydraterna som är problemet med vår hälsa och inte fettet. Ja. Sådär.
Nej, det är väl omstritt det, hur man ska se på fettet. Men ja, en viss kvot av fett, är det inte belagt att det
Nej, att det alltså, jag såg häromdagen att för det är mättat fett man pratar om och som smör och sånt där och det vad jag förstår så är forskningsstödet väldigt dåligt på att det skulle vara någon risk. Det är samma med kolesterol. Det har ju kommit fram nyare forskning nu som säger att kolesterol är inte farligt. Tvärtom, de som lever länge i världen som blir 110 år. Och jag vet inte hur ditt kolesterol är nu, men vanligt bland människor som blir väldigt gamla är att de har egentligen ett högt kolesterol. Ja. Så har du koll på ditt kolesterol?
Ja, man skiljer väl på det goda och det... Är det inte så att man...
Jo, det är omkristat faktiskt det också. En del säger att det har blivit lite ihopblandat. Alltså, det goda kolesterolet har ju sin roll, men det som kallas så, det onda kolesterolet, har också... Det har en annan roll i kroppen. Så att de jag tror det är proteiner, de här... transporterar då båda två, så att de har faktiskt två olika uppgifter, så att så att nu finns det också forskare som säger att det finns egentligen inget dåligt kolesterol utan de här samarbetar helt enkelt, så att det finns mycket konstig forskning som inte riktigt stämmer eller rättare sagt det har kommit fram ny forskning som visar att det är inte så farligt med kolesterol. Nej. Utan tvärtom, kroppen behöver egentligen mycket kolesterol.
Jag har ingen fördjupad eller tillräcklig kunskap för det här med kolesterolen faktiskt. Det var en tid då jag möjligen fick någon medicin mot kolesterol, men det har upphört och jag har bra blodvärden. Och har lite hjälp då med att sänka mitt blodtryck då. Och det ligger bra och rätt nu då.
Men
sen har jag ju förstått att det har väl att göra med, jag börjar ju komma igång och nu är det begränsat, men min hustru och jag, vi ska ut och röra på oss igen. Den fysiska aktiviteten är naturligtvis väldigt viktig för att ha ett friskt åldrande.
Ja, jag har skrivit här gener kontra listor. Är det någonting du har funderat på, det här med hur mycket som är genetiskt? Jag har ju alltid trott att det är väldigt mycket gener, vilka sjukdomar som man råkar ut för, men det, där har jag svängt. Men har du själv några tankar om det här med gener kontra livsstil?
Ja, vi får ju konstatera att såväl din far och farfar gick bort på 60, 62 år och sådär. Men om det står för en ålder med särskild risk, eller om det är så att sjukvården har blivit bättre på att lösa ut det här. Om jag skulle vara ett exempel då på ett sånt där framsteg då, så kan man ju då bli svårare att åberopa genetiska då.
Ja, faktiskt. Ja, det här krigar säkert forskarna om också vad som betyder mest, men oavsett då, en aktiv livsstil och där man äter bra och rör på sig är såklart jätteviktigt.
Ja, det är väl så att långvarig och hög stress, det har jag förstås av studier, det ökar risken för infarkt och blodpropp som vi kallar det.
Ja,
faktiskt.
Ja, det stämmer med vad jag har läst mycket också, att stress kanske är. Jag för mig att det var WHO som gick ut och sa att stress är en av de största hälsoriskerna som vi lever med just nu. Att alla är stressade så, av olika skäl då.
Ja,
så det stämmer absolut.
Det är väl så faktiskt.
Ja, vi har vidrört, eller du har vidrört läkemedel lite grann. Och vad jag förstår så har du egentligen väldigt få mediciner. Jag för mig att du nämnde nu två. Du har bara de två.
Ja, har bara de två. Och de byter ju namn, de där rackarna. Jag har trombyl förstås. Eller förstås, den är blodförtunnande.
Ja,
och sen har jag då en som ska hålla ner blodtrycket. Och vad den heter nu, det har jag inte
det, det spelar ingen roll.
Nej.
Men ändå bra. För, alltså det är ju, jag såg en, jag tror det är en svensk studie från Skåne 2016, en hyfsat ny. Och då var det någon som hade, det var i och för sig på äldreboende, men man har alltså sett att de äldre som bodde på äldreboende i Skåne, de hade i snitt 11 läkemedel.
Oj då.
Så att det jag ville nämna bara, det är ju att just den här, som du vet så tycker jag inte om när det skrivs ut nästan rutinmässigt läkemedel för alla symptom. Utan, och faktum är att jag såg det, det stod till och med i läkartidningen att den tredje vanligaste dödsorsaken är läkemedel. Alltså att vi får för mycket läkemedel nu, så det blir lite konstigt.
Ja, jag tror att när du, vad som slår mig medan du berättar det här, det är att det finns ju en läkare, han är kanske professor nu, som heter Gustafsson, uppe i Norrland.
Ja, han har varit i TV där som det är.
Ja, just det. Han har ju slagit larm om det här, att de äldre är på väg att förgiftas, så att säga. Och han är ju väldigt kritisk när det gäller den här typen av omsorg, faktiskt.
Yngve Gustafsson.
Ja, just det. Det stämmer det.
Ja.
Och under min period på Socialstyrelsen så fick en av länsläkarna i uppdrag att göra en inventering och kartläggning hos de äldre. Och han slog ju larm och hade ju den positionen att han kunde göra det.
Ja.
När han skulle summera all den medicin som de äldre hade i sina lådor och som de ju ibland också på grund av demens rörde till det.
Mm.
Så att, och det har väl skett en uppstramning när det gäller mediciner. Och det har väl hjälpt om inte annat sömntabletter.
Mm.
För det kan vi ju säga både min fru och jag, om vi har haft någon period och vi har velat ha hjälp med djupsömnen så att säga, så är man väldigt återhållsam på läkarsidan, och det är ju värd all respekt faktiskt.
Absolut, och jag tror också att det håller på att vända faktiskt, det tror jag. Jo, som min egen historia skulle inte dra nu, men det är ju 10 år sedan de ville börja medicinera mig också för blodtrycket, och jag bad att få försöka ställa om kost och rörelse, och lyckades ändå få ner blodtrycket, tror jag, 10-15 enheter, så att och håller mig lågt fortfarande, så att ibland så kan man tycka att läkarna skulle fråga mig istället vad jag tror är orsaken till det höga blodtrycket, istället för att i första hand direkt ge mediciner för det. Så min egen analys, min amatöranalys, det är egentligen att det är som du var inne på med stress. Att det är stress som har gjort mitt blodtryck periodvis högt. Och bara att komma in på läkarstation och ta ett blodtryck gör ju att det flyger upp 10 enheter, bara det.
Ja, det är en skojig grej egentligen. Jag har en knuten till en läkare på vårdcentralen för kontroller då. Mm. Och då säger han bara för några veckor sedan att du är det påverkat av Conora förstås. Att istället för att gå och kolla här nere på och jag tycker du ska köpa det en sån där och sätta på handleden och ha en egen kontroll.
Ja.
Så det har jag tagit fasta på. Faktiskt. Och nu är det ju som sagt dubbelt viktigt med tanke på smittorisken. Mm. Även på vårdcentralerna ju.
Ja, precis.
Eller hur?
Ja, absolut. Så du har köpt en egen nu då? Egen blodtrycksmätare?
Ja, det har jag gjort. Ja. Jag har vad var det nu? jag har antecknat det. Det låg i alla fall väldigt bra.
Ja,
det är 165 eller 170 kanske genom 72 eller något.
Ja,
jag reserverar mig för att det var fel.
Huvudsaken är bra.
Ja, just precis.
Jag har själv haft 2 stycken blodtrycksmätare i 10 år när läkarna ville börja medicinera mig. Jag brukar säga när jag föreläser så säger jag på skoj så här att det enklaste sättet att sänka sitt blodtryck är att köpa sin egen blodtrycksmätare, för att det blir lägre bara av att man får göra det hemma i lugn och ro. Men det är inte så dumt faktiskt, för då kan man ha lite koll själv.
Ja, och sen är det ju det här, man vet inte hur tillförligt det är, men jag hade ju ett vårdbiträde som servade mig när jag skulle ta en sån här kontroll för inte så länge. Du är väl klar över att det här med blodtryck, det är kroppens barometer.
Ja.
Så om du är orolig för så pekar hon på min hustru då, så går den upp med en gång, förstår du?
Ja, men exakt så är det.
Ja. Och vill väl,
ja, sorry.
Nej, hon ville väl vara lite pedagogisk här och förklara. För det har ju svängt en del när man tar. Men man ska ju sitta och gå ner i varv och sådär. Som du vet, ja.
Ja, men det jag reagerade för var att hon nog hade en extremt stor poäng där. För de som är mest kritiska till att läkarna har väldigt lätt att skriva ut blodtryckssänkande medicin, de säger ungefär som den här sköterskan då, att blodtrycket är självreglerande. Så att jag har ju när jag höll på att jobba med min bok så märkte jag en massa konstiga saker. Till exempel när jag har varit ute och sprungit och kom hem pulsen hade inte ens gått ner, så hade jag jättelågt blodtryck. Då trodde jag skulle ha högt. Samma när jag hade ätit en stor middag en gång, tog jag efter middagen, då var det också jättelågt. Så att de som är kritiska mot det här då, de menar ju att blodtrycket är självreglerande och är så högt som kroppen just då behöver. Tyngdlyftare till exempel, de får ju så här 400 genom 200 och så.
Ja, det var kanske det hon var ute efter, att hon skulle förklara för mig hur vaksam den är för att åstadkomma balansen, så att säga, i kroppen.
Precis. Just det här att blodtrycket är så högt det behöver vara, det är ju viktigt. För de som är kritiska, de säger till exempel att om din kropp helt plötsligt behöver mer syre till hjärnan och så har vi då en kemisk substans i kroppen som gör att blodtrycket sänks, så kan ju det i sig skapa problem i kroppen. Så att hon hade ju en poäng med det ändå, att kroppen ofta har det blodtrycket som det behöver ha just då.
Den
situationen, så att säga. Och det står på med kolesterol också, att det är självreglerande.
Ja, det är väl kanske så. Det är väl första matchen, så att säga, att åstadkomma. Kroppen är väl så sinrik, och hjärnan och alla centraler, så att de vill återställa nödvändig balans i systemen, så att säga.
Absolut.
Ja.
Absolut. Ja, var det något du tänkte på?
Nej, det är ju det här med hur man ska förhålla sig till kroppen och sådär. Du har varit inne på det här med livsråd, de bästa livsråden.
Mm.
Jag kan ju nämna ett par saker som jag tycker är viktigt om du vill lyssna.
Ja,
Absolut, jag tycker vi kan avrunda intervjun på det sättet att du, som jag sa, vi skulle ju avsluta med dina hemligheter där. Så nu vill vi gärna höra dina bästa råd där. Varsågod.
Ja, vad de nu kan vara värda.
Ja, det viktiga är att de har hjälpt dig.
En bit som jag är lite upptagen av, det är ju att se livet som vår stund på jorden. Mm. Som Vilhelm Moberg kallade det. Det här med att det är värd att vårda och förvalta. Det är ändå viktigt det här med att undvika ett passivt åldrande. Det kan ju låta lite käckt, men det är ju, finns ju sjukdomar som sätter gränser för det här. Men om man kan sin kropp och är inriktad på att vara aktiv, då är det väl så att den här fysiska rörligheten är viktig. Maj och jag, vi började ju och som sagt att spela golf när vi var pensionärer, och nu har vi gått över till bol som är lite stillsammare. Ja. Och det andra är ju att det blir ju ständigt sociala influenser. Det är ju ett värde i sig att alla aktiviteter som man gör gemensamt, det har den här sociala dimensionen också, mm. som gör att man mår bra, helt enkelt. Sen vet jag inte om du, det där är du är väl mycket mer hemma på, den här greken Horatius som myntade att fånga dagen. Yes. Och det är mer en fråga kanske, att det är, finns tydligen olika tolkningar vad han ville säga med detta, men för vår del, eller min del i vart fall, så tycker jag det är viktigt att komma in i situationer och aktiviteter som skänker den här tillfredsställelsen och tryggheten och som inte blir blockerad av alla måste. Och det tror jag du berörde i din bok också. Mm. Hur viktigt det är att må bra och satsa på här och nu också.
Ja, absolut. Ja. Jag har ju, apropå det då, jag har ju en, jag vet inte om du är så inne i telefoner och datorer, men det finns ju ett märke som heter Apple. Och den chefen där, egentligen han som skapade Apple, Steve Jobs, så han hade, som varje dag han vaknade på morgonen så tänkte han, om det här var min sista dag, vad skulle jag göra då? Skulle jag göra det jag har tänkt att göra idag? Alltså jag gillar den tanken att man gör det man helst göra, så att säga. Och det är ju lite grann det du säger, fånga dagen. Att göra något meningsfullt av just den här dagen istället för att skjuta upp allting. Absolut är det viktigt. Och jag tycker det är intressant att på flera av de här punkterna så är du inne på mentala saker. För det viktiga, eller det som oftast förs fram, det är ju vi ska äta bra och vi ska röra oss. Punkt slut. Men du har ändå bidragit väldigt mycket just de mentala grejerna för ett friskt åldrande, att vara i sociala sammanhang och fånga dagen och göra vettiga saker, göra något vettigt av livet liksom. Det är spännande.
Jag tycker jag känner sympati för detta, även om det kanske tolkas på lite olika sätt. Jag fick senioren, du vet, den här pensionärsorganisationens morgonstidning. Där finns det sista numret en lång artikel kring det här som är skriven av Bodil Jönsson. Som du väl känner förstås.
Ja.
Och Åkesson, en läkare som är Åkesson, en väldigt, från mitt perspektiv, väldigt genomtänkt. Och hon uppehåller sig, eller de uppehåller sig ju vid just den här tiden, här och nu. Och att satsa på och ta vara på varje ny dag.
Ja, precis.
Det handlar om. Jag vet inte om du har tagit del av, är hon framtidsforskare eller?
Läkaren där känner jag inte till, men Bodil Jönsson har jag ju läst. Jag tror någon bok om 10 tankar om tid och lite sånt där.
Ja, just det. Men,
läkaren känner jag inte till dock, men...
Nej, nej, jag vet inte vilken bakgrund jag har. Det står, det är bara en rubrik där. Men det, jag blev lite, ja, jag har ju liksom hört de där funderingarna förut också.
Mm.
Men jag tänkte jag skulle nämna det för dig. För du samlar väl på dig alla goda tankar, förstår jag.
Absolut, jag gör det. Ja, men det mentala är superviktigt, så det är spännande.
Ja,
helt klart.
Så är det.
Just, ja. Jättebra råd på slutknaren här, och det har varit fantastiskt kul att få gå igenom de här sakerna som jag faktiskt en längre tid har gått och funderat på. Faktiskt flera år har jag gått och haft den här tanken att få prata med dig, så det har varit fantastiskt kul. Vi skulle ju kunna prata på ett timmar till, men för din skull och min skull och för lyssnarnas skull så tycker jag att vi avrundar här. Du har kommit med din sköna råd och vi har fått veta lite grann hur det kunde se ut när du var ung, och vi har pratat lite om hjärthälsa och vi har pratat lite om lite små tips om hur vi ska hålla oss friska länge.
Mm.
Så ja, är det något annat du vill
sticka in? Jag vill tacka för samtalet. Det har varit stimulerande och jag önskar dig lycka till med det här viktiga arbetet.
Ja, tusen tusen tack för att du ställde upp.
Tack, tack, tack.
Hej.
Tack själv. Hej då.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.